Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. People, Power and Profits är en sakprosabok om ekonomi och politik, skriven av Nobelpristagaren Joseph S. Stiglitz. Med USA som huvudexempel granskar han varför tillväxt och teknisk utveckling under flera årtionden inte har lett till bredare trygghet och högre levnadsstandard för majoriteten. Istället, menar han, har inkomster, förmögenheter och politiskt inflytande koncentrerats. Boken är både en kritik av marknadsfundamentalism, alltså idén att avreglerade marknader nästan alltid löser problem bäst, och ett reformprogram. Stiglitz försvarar inte en avveckling av marknadsekonomin. Hans alternativ är progressiv kapitalism, där marknader, offentlig makt och civilsamhälle får mer balanserade roller. Han kopplar samman frågor om monopol, banker, globalisering, utbildning, sjukvård och klimat med demokratins funktionssätt. Syftet är att visa att ojämlikhet inte är en oundviklig följd av ekonomisk utveckling, utan i hög grad resultatet av politiska regler, institutioner och prioriteringar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tre sammanlänkade misslyckanden i ekonomi, politik och samhällsvärderingar. Stiglitz organiserar sin diagnos kring tre misslyckanden som förstärker varandra. Det ekonomiska misslyckandet handlar om en överdriven tilltro till att fria marknader automatiskt ger effektivitet, innovation och välstånd för alla. Marknader kan skapa värden. Men de fungerar inte väl när konkurrensen är svag, när information är ojämnt fördelad eller när företag kan lägga kostnader på andra, som vid miljöskador. Det politiska misslyckandet är att pengar och organiserade företagsintressen har fått ett oproportionerligt inflytande över reglerna. Därmed blir reglering, skatter och offentliga investeringar ofta utformade på sätt som skyddar redan starka aktörer. Det tredje är ett värderingsmässigt misslyckande. Stiglitz menar att staten har glömt sin uppgift att tjäna hela befolkningen, inte bara de som har störst resurser att påverka besluten. Poängen är inte enbart att ojämlikhet är orättvis. Den försvagar också ekonomin, eftersom människor med begränsad utbildning, hälsa eller ekonomisk trygghet får svårare att utveckla sin kapacitet. Samtidigt kan ekonomisk ojämlikhet ge politisk ojämlikhet, som sedan producerar ännu mer ekonomisk ojämlikhet. Boken beskriver alltså en självförstärkande cirkel snarare än tre isolerade problem. För det andra, skillnaden mellan att skapa välstånd och att utvinna det från andra. En av bokens viktigaste distinktioner går mellan välståndsskapande och välståndsutvinning. Välstånd skapas när arbete, forskning, teknik, företagande och samarbete leder till nya varor, tjänster eller produktivitet som gör den samlade ekonomin större. Utvinning sker däremot när en aktör tar en större del av kakan utan att bidra med ett motsvarande nytt värde. Stiglitz förknippar detta med bland annat monopolmakt. Svag finansiell reglering och så kallat rent seeking, där resurser används för att påverka regler eller säkra privilegier snarare än för produktiv verksamhet. Ett företag kan exempelvis gynnas av begränsad konkurrens och då ta ut högre priser trots att resultatet inte beror på bättre produkter. Författarens argument är att mycket av den höga ersättningen i toppen inte enkelt kan tolkas som belöning för samhällsnyttiga insatser. Den kan också spegla makt över marknader och regler. Detta ändrar hur man bör bedöma ojämlikhet. Frågan är inte bara hur inkomster ska fördelas efteråt utan hur de uppstår från början. Därför betonar Stiglitz åtgärder som förebygger oskäliga maktförhållanden, inte enbart skatter och transfereringar som kompenserar för dem i efterhand. För det tredje, konkurrenspolitik och motvikter ska begränsa koncentrerad företagsmakt. Stiglitz ser koncentrerad företagsmakt som ett centralt hinder för en fungerande kapitalism. När ett fåtal bolag dominerar en sektor kan de påverka priser, löner, investeringar och villkoren för mindre konkurrenter. Då blir den marknad som ofta framställs som fri i praktiken mindre öppen. Boken argumenterar därför för en starkare konkurrenspolitik där myndigheter granskar monopol, fusioner och beteenden som stänger ute nya aktörer. Det är inte ett angrepp på företagande i sig utan ett försök att skydda de konkurrensvillkor som marknadsekonomin förutsätter. Stiglitz lyfter också behovet av motvikter, på engelska countervailing powers. Fackföreningar, offentliga institutioner, oberoende medier och civilsamhällets organisationer kan balansera stora företags förhandlings- och påverkansmakt. När sådana motvikter försvagas får enskilda arbetstagare svårare att förhandla om lön och villkor, medan stora företag får större möjlighet att sätta spelreglerna. Resonemanget har även en demokratisk sida. Ekonomisk makt kan omvandlas till politisk makt genom lobbyism och finansiering av politisk verksamhet. Antitrustregler och arbetsmarknadens institutioner blir därför i Stiglitz analys verktyg för både bättre ekonomisk effektivitet och mer jämlikt demokratiskt inflytande. För det fjärde, globalisering och finanssektor måste styras så att risker och vinster delas rättvisare. Boken riktar särskild kritik mot hur globaliseringen och finanssektorn har styrts. Stiglitz avvisar inte handel över gränser eller internationellt utbyte. Han menar däremot att globaliseringens regler har gynnat vissa företag. Investerare och höginkomsttagare mer än de har skyddat arbetstagare och lokalsamhällen som förlorat jobb eller förhandlingsstyrka. Om vinsterna privatiseras medan kostnaderna, som arbetslöshet och regional tillbakagång, lämnas åt enskilda grupper, växer både misstro och politisk polarisering. På samma sätt beskriver han en finanssektor som kan bli för stor och för dåligt reglerad i förhållande till dess samhällsnytta. Finansiering behövs för investeringar och innovation, men den bör stödja den reala ekonomin, inte främst skapa kortsiktiga vinster genom spekulation eller överdrivet risktagande. Erfarenheterna från finanskrisen fungerar som bakgrund till detta resonemang. Stiglitz argumenterar för att regler måste utformas så att aktörer som tar risker också bär konsekvenserna istället för att samhället får ta notan när systemet fallerar. Hans bredare poäng är att ekonomisk integration och finansmarknader alltid är politiskt formade. De kan inte bedömas enbart utifrån total tillväxt utan också utifrån vem som får vinsterna och vem som bär riskerna. Slutligen, progressiv kapitalism förenar marknader med offentliga investeringar och social trygghet. Stiglitz kallar sitt alternativ progressiv kapitalism. Det innebär inte centralstyrning av hela ekonomin, utan en ombalansering mellan marknader, stat och civilsamhälle. Marknader och entreprenörskap ska fortsatt bidra till innovation, men de måste fungera inom regler som skyddar konkurrens, konsumenter, arbetstagare och miljö. Staten har samtidigt en aktiv roll genom investeringar i forskning, utbildning, infrastruktur och grön omställning. Sådana investeringar kan enligt Stiglitz bygga produktiv kapacitet som privata företag sedan kan utveckla vidare. Han betonar också att grundläggande områden som sjukvård, bostäder, utbildning och pensioner påverkar människors faktiska frihet att delta i ekonomin. När tillgången till dessa är starkt beroende av inkomst och förmögenhet begränsas möjligheten för många att studera, byta arbete, starta företag eller hantera sjukdom och arbetslöshet. Bokens reformidéer omfattar därför både predistribution, alltså regler som gör inkomstfördelningen mindre skev redan på marknaden, och omfördelning genom skatter och offentliga system. Miljöfrågan ingår också i modellen. En ekonomi som inte räknar in kostnaderna för utsläpp och naturförstöring producerar inte verkligt hållbart välstånd. Progressiv kapitalism ska enligt Stiglitz skapa bredare möjligheter utan att förneka marknadens användbara funktion. Sammanfattningsvis, people power. And profits passar läsare som vill förstå sambandet mellan ojämlikhet, företagsmakt och demokrati, särskilt i en amerikansk politisk och ekonomisk kontext. Den är relevant för studenter, beslutsfattare, fackligt engagerade, företagare och allmänna läsare som vill gå bortom enkla motsättningar mellan stat och marknad. Stiglitz ger ingen neutral kartläggning av olika ekonomiska skolor. Han driver tydligt en progressiv reformagenda och läsare som föredrar mindre offentlig inblandning kommer sannolikt att invända mot delar av hans slutsatser. Just därför fungerar boken också väl som underlag för saklig diskussion om vilka institutioner som faktiskt får marknader att fungera bättre. Den praktiska nyttan ligger i att boken ger ett språk för att skilja produktiv innovation från maktbaserade inkomster och för att se varför reglering, konkurrenspolitik och social trygghet inte enbart är fördelningsfrågor. De kan även vara frågor om effektivitet och långsiktig tillväxt. Intellektuellt utmärker den sig genom att knyta samman områden som ofta behandlas var för sig, exempelvis banker, monopol, handel, arbetsmarknad och politisk finansiering. Många böcker om kapitalismens kris stannar vid diagnosen eller erbjuder en helt abstrakt systemkritik. Stiglitz försöker istället försvara en reformerad kapitalism med konkreta institutionella riktningar, kombinationen av nationalekonomisk erfarenhet, tydlig normativ ståndpunkt och fokus på demokratisk makt gör boken till ett betydelsefullt inlägg i debatten om hur ett mer inkluderande ekonomiskt system kan utformas. Om du vill stödja Josef E. Stiglitz, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!